Ja, dagens tema är alltså den kämpande tron. Och själva begreppet tro är ju dubbelbottnat på många sätt. Därför det första man får lära sig om tron, det är ju att tron handlar om att inte göra något. Du ska inte försöka klättra upp till himlen, du ska inte försöka göra det bättre, för det gör Gud bättre än du. Och det handlar ju alltså om att vara mottagande istället för uträttande. Men vi kan säga som en allmän tumregel att det handlar om dina behov. De vill Gud mätta, så att säga, själv. Han vill att det ska ske utan din kamp. På något sätt genom att vi släpper taget, att vi tappar kontrollen. Det där som är så svårt att göra. Så att tron är ju på ett sätt prestationernas motsats. Men så finns också den kämpande tron, eller som Paulus skriver i Romarbrevet på ett par ställen, trons lydnad. Och det är alltså den som vi ska jobba lite grann med idag. Och det handlar ju då om andras behov. Att föra vidare det där som du fick gratis och utan annan möda än kanske möjligtvis mödan att släppa taget. Och vi ska läsa en hel del hos aposteln Paulus. Brevet till andra brevet till Timoteus anses nog vara det sista som vi har av Paulus hand. Han sitter i fängelse, han väntar sig att han kan bli dömd till döden vilken dag som helst. Och så skriver han en liten slutvignett över sitt liv. Andra Timoteus brevet 4. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst. Jag har bevarat tron. Det är ett uttryck som jag har smakat mycket på. Man kan tycka att det var ingen hög målsättning för en apostel. Vi vill ju gärna växa i tro, vi. Och Paulus säger, jag har bevarat tron. Men det han vill säga oss, det är detta: jag gav aldrig upp. Jag gav aldrig upp. Därför att det vi kallar den kämpande tron kan ju liknas vid ett lopp. Paulus gör ju den liknelsen vid andra tillfällen. Och det är ju inte 100 meter häck eller 110 meter häck kallas det visst, utan det är maraton. Och när det är maraton eller Vasalopp eller annat, det som räknas, det är ju att man kommer i mål. Att man orkar hela vägen. Att man inte ger upp någonstans på mitten och blir sittande. Utan den kämpande tron handlar om att på något sätt kunna anpassa sig så till ett nytt liv att man kan bevara uthålligheten till dess man går i mål. Och Paulus hade goda anledningar att skriva så här: jag har bevarat tron, jag har fullbordat loppet. För det var inget enkelt lopp han hade att löpa. I samma brev skriver han så där liksom i förbigående bara att som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Fygelus och Hermogenes. Asien. Ja, det var inte Sibirien den gången, utan det var västra halvan ungefär av Turkiet. Nu var det Turkiet. Men det var ju gott nog. Där hade han haft några av sina största framgångar. När han satt i Efesus så hade bibelskola. Låt oss läsa. Och det kanske bara är 7-8 år emellan, vi vet inte riktigt. Det är Apostlagärningarna 19. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den heliga anden blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Sedan gick han in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men det fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Nu lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Fantastiskt. Detta är ju före satelliternas tidevarv. Här finns ingen tv, här finns ingen närradio, här finns ingenting. Han sitter i Tyrannus hörsal och samtalar med folk som kommer år. Och halva nuvarande Turkiet får höra Guds ord, judar såväl som greker. Han behövde inte ens flytta på sig vad man kan förstå. Han bara satt. Och Gud gjorde kraftgärningar av vilket vanligt slag som det stod i gamla översättningen. Härligt, underbart. Kunde det bli bättre? Varför blir det inte så hos oss? Men det var alltså då och det varade inte så länge. Som du vet har alla i Asien vänt sig från mig. Vi vet inte riktigt vad det var de vände sig ifrån. Om det var från hans undervisning. Eller om det var för att de inte ville vittna till hans fördel inför rätta. Men på något sätt ligger det ju ändå en smärta i det som Paulus skriver. Den kämpande tron. Ja, det låter ju inte så kämpigt det där. Som vi läser om i Apostlagärningarna när Paulus har bibelskola och hela provinsen Asien får höra Guds ord. Men Paulus låter oss också få inblick i vad kampen gällde. På vad sätt kämpade han när han var i Efesus? Han skriver i andra brevet till Korint. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får. Du kan få kallelsen att trösta. Och själva ordet tröst är här en värld av innehåll. Det handlar inte bara om att torka tårar så att säga, utan det handlar om att ge vägledning, att kanske göra kraftgärningar av icke vanligt slag. Det handlar om att förmana, att uppmuntra, överhuvudtaget allt som den helige ande gör. Han som kallas hjälparen och tröstaren. Ja, Paulus skriver så här: han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Vi är inte tröstlösa, så att säga. Men var sitter kraften till tröst? Också till kraftgärningar av icke vanligt slag. Den ligger i vår egen nöd. Den tröst vi får i vår nöd kan vi ge vidare. Den på något sätt flödar över, fast vi kanske inte alltid märker det. Men den flödar över så att vi har något att ge till andra. Det här är inte så konstigt som det låter. Tänk dig själv att du får problem av något slag. Går du då till någon som inte har en aning om vad det vill säga att ha lidande och smärta i sitt liv? Nej, det gör du inte. Därför att en sån person kommer liksom bara att kanske att avfärda dig och säga: du ska göra som jag. Jag har aldrig varit sjuk en dag i hela mitt liv. Borsta upp dig bara så blir allting bra. När du går till den som du förstår har en smärta i sitt liv, men där du också intuitivt kan känna det finns något som flödar över ändå. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Har du ingen egen nöd, så kanske du heller inte har någon tröst att ge. Och det är viktigt att lägga märke till det här, därför att tidvis har det förkunnats, och det är inte så hemskt länge sedan som den förkunnelsen började blekna bort, att den som ska trösta ska sannoliken inte ha något bekymmer själv. Utan det skulle vara som om den heliga ande kom över mig och tillfredsställde först alla mina behov, så att jag sedan kan vända mig till andra. Men det är alltså inte Paulus teologi. Jag har något att ge i min svaghet och inte i min styrka. Och det här är ju viktigt att vi förstår, därför att maratonloppet som livet utgör, sker det under styrkans villkor eller under svaghetens? Har jag något att ge därför att jag liksom själv åker i min limousin, eller har jag något att ge därför att jag går till fots? Det var alltså i Efesus som Paulus hade haft en av sina största framgångar. Och vi ska fortsätta att läsa i andra Korintierbrevets första kapitel. Därför att då kommer han in just på den tiden, hur det var i Efesus. Och vi kan ju tänka, där gick ju allt på räls. Paulus skriver: bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss, när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. När Paulus nu ska skriva om tiden i Efesus, så skriver han: vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vet vi någonting om den nöden? Ja, det gör vi. Det är bara att fortsätta att läsa i Apostlagärningarna 19. Och jag ska kanske inte läsa hela det textavsnittet, men själva kapitlet slutar med att det blir ett våldsamt upplopp i Efesus. I Efesus dyrkade man gudinnan Artemis, och hon var en sorts jaktens och fruktbarhetens gudinna. Det fanns ju många fruktbarhetsgudinnor i Medelhavsområdet på den tiden, och i de flesta tempel för sådana gudinnor så fanns det ju också prostitution och horhus. Och så fanns det i Efesus silversmeder som gjorde små modeller av templet som man skulle kunna komma ihåg när man åkte hem vad man hade varit med om. Och de fick ju lite dålig business när nu Paulus omvände folk till Jesus istället, så att det blev ett våldsamt upplopp. Och man jagade in de kristna i teatern, det vill säga, ni vet, en sån här amfiteater. Och där höll man på att skandera i ett par timmar, står det: stor är Efesiernas Artemis. Stor är Efesiernas Artemis, stor är Efesiernas Artemis. Ni vet hur det kan låta när folk kommer igång. Mer eller mindre professionella demonstranter. Till sist lyckades i alla fall stadens sekreterare lugna ner folket genom att hota dem med romerska krigsmakten. Så de gick hem, och den gången klarade sig Paulus. Han åkte iväg från stan dagen därpå. Men, som han skrev till Korint: jag var övertygad om att det var min sista stund. Men Gud låter sådant ske för att vi inte ska lita på oss själva, utan på honom som uppväcker oss från de döda gång på gång. Det är under svaghetens förtecken som vi betjänar vår omgivning. Och när vi ändå är i andra Korinthierbrevet, så ska vi fördjupa vår kunskap här lite grann. Korint var ju, kan vi säga, karismatikens huvudstad på den tiden. Och med karismatik menar vi då det övernaturliga, manifesterat i bön, i underverk, i nådegåvor och helig ande. När Paulus hade varit där så hade han lustigt nog inte tagit betalt ifrån församlingen, utan han hade låtit sig underhållas av folk i Makedonien. Han kände på sig att det skulle flippa ut på något sätt i församlingen, och det gjorde det också, precis så som han hade tänkt sig. Därför att så småningom så fick man ett nytt ledarskap, och det var ett ledarskap i styrka och inte i svaghet. Och Paulus blir till sist tvungen, när han skriver nu det andra brevet till Korint, att försöka lära vännerna där att se skillnad på falska apostlar och äkta. Att den falska aposteln känns igen på sin styrka. Och då är han tvungen att jämföra sig med de här nya ledarna. Och det bär honom emot. Därför att då blir man, så att säga, då får man skryta lite. Och det tycker han känns dåraktigt. Därför skriver han så här i 11 kapitlet, andra Korinthierbrevet: om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Till om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Ja, nu hade det kommit en annan Jesus, en främmande ande och ett främmande evangelium. Och det är alltså de beteckningar som Paulus använder när man talar om Guds kraft utifrån styrkans position och inte från svaghetens. Han fortsätter i samma kapitel. Jag upprepar, ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre så att också jag kan berömma mig lite. Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga utan som mitt dårskap i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. Eftersom många berömmer sig själva vill också jag göra det. Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det. Men vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre, det vågar jag också. Är det hebreer? Det är jag också. Är det israeliter? Det är jag också. Är det Abrahams barn? Det är jag också. Är det Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Här är det viktigt när nu Paulus ska betona att hans tjänst är den äkta tjänsten. Han talar inte om hur många församlingar han har grundat. Han talar inte om att han är expert på församlingsväxt. Han talar inte om hur många som kommit till tro eller hur många som blivit helade. Därför att allt det där är Kristi verk. Det skulle vara att stjäla äran från Kristus. Men vad ska han då säga om sin tjänst? Jo, jag har suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd, ofta svävat i livsfara. Det är det som avgör äktheten. Det är det som visar att han är en äkta apostel. Vi tjänar utifrån svaghetens villkor och inte från styrkans. Och Paulus kostar på sig att vara lite ironisk. Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga för det, säger han. För svaga för vad? Jo, för att ta betalt. De hade tydligen roligt åt det, de nya apostlarna. Gycklade lite med Paulus att han visste tydligen med sig att han inte var någon apostel för han tog inte betalt. Det gjorde ju de nya. De slår er i ansiktet och utsuger er, skriver Paulus. Och det betyder att det är bara svagheten som är trovärdig. Och vi ska läsa ytterligare två texter från andra Korinthierbrevet. För det är just här som han betonar nådegåvornas och tjänandets villkor. Fjärde kapitlet. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Och så kommer sammanfattningen. Så verkar döden i oss och livet i er. Nästa text är faktiskt dagens episteltext, och den finns i 6:e kapitlet i andra Korinthierbrevet. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidande, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den heliga ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Jag tror att här finns väldigt mycket att upptäcka. Vi längtar efter väckelse. Vi längtar efter att få se våra kyrkor fyllda med människor som sträcker sig mot Jesus. Men vi som redan känner Jesus, vi är ju kallade till just trons goda kamp, den kämpande tron. Och vi kanske ändå inte har förstått fullt ut vad som är normalt, vad som hör till tjänsten. Att vi får, att det finns kraft att få, att det finns gåvor, vishet, kraft, läkedom, tröst, hjälp för människor. Men det blir ju så lätt så att man predikar om nådegåvorna och så tänds en entusiasm. Wow! Det finns nådegåvor. Hurra! Nu ska alla upp i rullstolarna här. Men så gick det inte riktigt som man hade tänkt sig. Det gick inte alls som man hade tänkt sig. Och så blir man förvirrad och så blir man missmodig och så ger man upp. Jag har fullbordat loppet, säger Paulus. Jag har bevarat tro. Vi kanske lite till mans behöver förstå vad de orden innebär. Att vi kan kanske på nytt behöva resa oss och säga att jag tog en paus. Men här är jag, Herre. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Och det är kanske lättare att predika i ett fattigt folk än i ett folk med materiellt välstånd. Men jag tror inte det ska vara omöjligt. Därför att den utblottelsen behöver inte bara handla om pengar. Utan det Paulus skriver, det är det, vi är utslagna men inte nedslagna. Varenda dag verkar det som att nu går det inte längre, nu orkar jag inte mer, nu får det vara bra. Och så går det en dag till. Och så tänker man när den dagen är slut, nu står jag inte ut längre. Nu orkar jag inte. Men nästa dag orkar man i alla fall. Och så rullar det på det sättet. Man stapplar fram i Guds kraft. För kraften är till för andra. Tänk på när Jesus är ute i öknen. Han blev omsider hungrig, som det står i gamla översättningar. Han hade fastat i 40 dagar. Och så kommer djävulen och pekar på en sten och säger, du kan göra en macka av den där. Och Jesus avvisar det som en frestelse. Varför det? Jo, därför att kraften är inte till för honom utan för andra. Och jag menar, om du går ut på gator och torg och frågar folk, du säger så här att ja, vi tar en amerikansk superevangelist med eget jetplan. Och så ställer du bredvid den personen, så ställer du Moder Teresa. Så säger du, en av dem är ett helgon, vilken? Ja, det vet de flesta. Därför att vi vet inom oss att det är utifrån svaghetens position som vi betjänar i Guds kraft. Nu är det för den skull inte så att man i svaghetens tecken ska låta sig utnyttjas eller tyranniseras hur som helst av sin omgivning. Jesus kunde gå fastän människor bad honom att stanna. Och när de ville göra honom till kung så predikade han tills de gick hem. Han sa, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte evigt liv. Och folk blir rasande och går. Så blir han av med dem. Paulus skriver i första brevet till Korint. Nu läser jag inte längre folkbibeln, utan jag tycker att Bibel 2000 har ett så bra formulering. Där skriver Paulus här: fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. Det är väl fint. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. Den friheten ska inte tas ifrån oss. Detta att man så att säga stapplar fram i Guds tjänst är inte detsamma som att man är ofri och måste göra allt som väntas av en. Utan många av oss har kanske tappat geisten därför att man kanske ägnade sig åt en person med stora problem och den personen liksom tog över ens liv. Den friheten måste i så fall återförvärvas. Samtidigt behöver vi överlåta oss åt den svaghet som Herren tillåter i våra liv för att också kraften ska flöda i våra liv. Och jag tänkte så här, jag har tagit med mig en liten flaska med olja. Att om det är någon som känner, ja, jag skulle vilja komma loss. Jag skulle vilja komma in i det där loppet igen. Bejaka svaghetens villkor för egen del. För att kraften ska flöda för andra. Då är jag beredd att smörja dig med olja. Och vi gör det ganska snabbt. Det är inte läge för personliga förböner nu om att jag har ont där, eller jag har det där, eller jag har de problemen si eller så. Utan bara detta: jag längtar efter den helige ande. Och under tiden ska vi sjunga lite lovsång. Det är Sara som leder oss här. Och det är ingen panik om ingen kommer fram. Men det är också, det är ingen panik om alla kommer fram. Så att känn dig fri att göra som ditt samvete bjuder dig.